Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 16 2026. Utgivningsdag är onsdagen den 20 maj i appen och på webben. Och du som väntar på en CD-skiva, du får den några dagar senare. Jag heter Aziza Dawadi och jag säger välkommen till veckans innehåll. Inslag 1. Byta ut hjälpmedel på syncentralen. Vad är bra att tänka på när du vill byta ut till exempel en doppsko på käppen? Och hur jobbar syncentralen med de långa väntetiderna? Vi gjorde ett besök där. Inslag 2. Nytt pilotprojekt med AI-syntolkning på bio. Två filmer som går eller snart ska gå på bio har ett ovanligt syntolkningsspår. Rösten som läser upp syntolkningen är inte en människas utan skapad i en dator. Vi hör Svenska Filminstitutet berätta vad de vill ha ut av försöken. Inslag 3. Telegram. Om en fjärrkontroll för hundar. Om att äldre kan tänka sig att dra ner på sina mediciner. Och om att synskadade atleten Hans Lövdal tilldelas Lions Bragdlejon 2026. Inslag 4. En historisk syntolkad tur i Gamla stan. Följ med på en tur med Stockholmsguiden och syntolken Sofie Heine. Gamla stan är en plats fylld av kulturhistoria. Här har människor bott, umgått, spisats och trängs på smala gator i trånga gränder. Och den här turen avslutas just på den trängsta, Mårten Trotsigs gränd. Inslag 5, annonser och meddelanden. Sist i tidningen, där hittar ju du som vanligt vår redaktionsruta. Alla kontaktuppgifter till oss finns där. Vi kommer tillbaka nästa vecka och det blir den 27 maj. Hej så länge!
Inslag 1. Så byter du ut ditt hjälpmedel på syncentralen.
Här på Syncentralen så ska vi idag prata om hur man får sitt hjälpmedel utbytt. Hur går det till? Om man till exempel har en trasig käpp, det kanske är en doppsko som behöver bytas ut. Åsa Gedell, enhetschef för VUX. Hur är turen för att få sitt hjälpmedel utbytt?
Vi har sedan 3 år tillbaka ett system där man ringer in och bokar en tid. Och då kan man ringa på kort varsel. Vi har hjälpmedelsmottagning där man kan byta ut redan förskrivna produkter som är trasiga eller av någon anledning inte fungerar vid 3 tillfällen per vecka. Och det handlar om att ersätta produkter, inte nyförskrivningar av sånt man inte haft sedan tidigare.
Det är inte alla hjälpmedel som man kan få utbyta på syncentralen utan ett begränsat sortiment. Anette Wide, synpedagog.
Det är de bashjälpmedel som vi har här som man kan komma och få utbytt. Och det är käppar, doppskor, klockor, förstoringsglas, kikare i stort sett.
Att få ens hjälpmedel utbytt, det är möjligt flera eftermiddagar i veckan och kallas då hjälpmedelsservice och något som syncentralen erbjuder. Men det kan variera exakt vilka dagar det är och man måste boka tid.
Man får ju ringa in så får man höra vilka tider som finns tillgängliga. Som det är nu så har vi 3 eftermiddagar i veckan, men det kan även bli andra tider som man kan få komma på. Man kan ju också höra av sig, vi är alltid öppet.
Mm. Nu är det många personer med synnedsättning, framförallt äldre, som där alltid öppet inte är ett alternativ. Mm. Det är både krångligt med bank-ID och sen ska man hitta appen och gå in i appen, så för väldigt många så är alltid öppet inte en framkomlig väg. Men du säger alltså att man kan ringa hit, man blir uppringd.
Ja, då får man ju information om när det finns möjlighet att komma för ett byte. Då får man en tid. Och då kan man få komma liksom en eftermiddag. Man får komma någon gång mellan 13 och 15.30 till exempel. Man får ingen exakt tid.
Och då finns det en reservdel till ens hjälpmedel då, om man till exempel har en trasig käpp.
Ibland finns det reservdelar som man kan byta ut, kanske halva käppen. Annars så byter man ut hela, eller så kan man ju titta om det är något man kan kanske laga. vi tar emot ett visst antal på den här eftermiddagen då, när vi har hjälpmedelsservice. Och då gäller det att man vet hur många som kommer för att vi ska kunna hjälpa alla. Så att därför måste man ringa in och få en tid. Men det brukar gå att få en tid ganska fort i min upplevelse när man har ett trasigt hjälpmedel.
Upplever du att det behovet som finns, att ni kan tillfredsställa det vad det gäller tider och hur snabbt man kan komma?
Ja, men det är min uppfattning att de flesta får en tid väldigt snabbt. Sen kan det väl i vissa fall vara så att det kan dröja av någon anledning, men annars tycker jag att det brukar gå att få en snabb tid där. Vi vill ju helst att man kommer på plats för att vi ska kunna titta på det trasiga hjälpmedlet. Sen ibland kan det ju vara någon som säger att de inte har möjlighet att komma, och då kanske de får en telefon, att vi ringer på telefon istället.
Om det är så att man kanske har sitt hjälpmedel, vi säger ett förstoringsglas, och så tänker man, nej, men jag behöver nog ett starkare. Då kan man inte komma och bara få ett starkare. Vad händer då?
Ja, men det stämmer. Så är det så att man behöver byta styrka på ett förstoringsglas eller kanske en annan modell av en käpp, då får man ringa till oss och så upprättas det en egen vårdbegäran där man får säga vad det är som man har för problem. Då hamnar man som i en väntelista till att få komma till en eventuellt en synpedagog då.
Om man vill komma i kontakt med er och man vill träffa en synpedagog, kan man inte bara få ringa upp dig till exempel? Har du någon egen telefontid?
Nej, vi har inga egna telefontid, utan man får ringa till vår reception eller till vår administration, så hjälper de till att ta emot ärendet, ta reda på vad det är man har för problem.
Ett återkommande problem för syncentralen är väntetiderna att uppfylla vårdgarantin, att få komma på ett första besök inom 90 dagar. Och det här gäller om man vill träffa en synpedagog. Enligt syncentralen så uppfyller de vårdgarantin om man vill komma till en optiker eller en kurator. Åsa Gidell, enhetschef vuxenenheten.
Ja, vi jobbar ju med att försöka fylla våra patienttider naturligtvis. Vi har rekryterat på ganska många nya synpedagoger. Vi har 3 nya synpedagoger som har börjat här. 2 i januari och 1 började i mars. Och vi har rekryterat ytterligare, så att ytterligare en synpedagog kommer att börja i augusti. Och en optiker började idag faktiskt, en helt ny. Det är vad vi gör. Sen ser vi över scheman och flöden. Vi har också sett över resurser i huset mellan barn- och vuxenenheten. För när vuxenenheten kämpar med väntetider och kunna hålla vårdgarantin, så kan man med marginal hålla det. Det finns inga väntetider på barn. Då har vi fått fördela däremellan.
Vilka konsekvenser får det här för barnenheten? Barn måste ju få sina hjälpmedel utbytta eller tillgodosedda direkt när de går i skolan, så att de inte halkar efter.
Som det ser ut som nu så ska de få det också.
Kommer ni göra någon utvärdering?
Vi utvärderar kontinuerligt, absolut. Vi tittar ju varje månad på om vi håller vårdgarantin eller inte, och om man kan erbjuda patienter insatser i rätt tid.
Det har i flera år varit brist på synpedagoger. Det är svårt att rekrytera sådana eftersom det inte finns en nationell utbildning till synpedagog, utan det sker genom internutbildningar på syncentraler runt om i landet, och så även på Stockholms syncentral.
Och vi har ju rekryterat på, men sen är det en ganska lång upplärningsperiod för att bli synpedagog, för att bli en självgående synpedagog. Det tar ganska lång tid om man jämför med när man till exempel anställer på en optiker eller en kurator. De kan ganska snabbt börja jobba självständigt i sin yrkesroll på syncentralen. Som synpedagog så tar det längre tid. Det kan ta, ja, det är en halvårs introduktion och upp till ett år innan man blir liksom fullt självgående, skulle jag säga. Och vi kommer att se resultat av att vi har rekryterat på.
Är det något annat, jag tänker, i ärendehantering eller i byråkrati, annat som kan göra att det kan vara negativt för väntetider?
Det skulle jag inte säga. Vi har ju snarare ökat antal patienter, alltså antalet bokade patienttider i behandlarnas scheman. Från och med november i år så ökade vi med 2 tillgängliga patienttimmar i allas scheman.
Kommer ni komma i fas med att det är tillräckligt många synpedagoger i förhållande till patienter?
Ja, det kommer vi göra. Det är absolut målet.
Vilken tidshorisont har du?
Jag hoppas inom ett år eller snabbare.
då kommer ni klara vårdgarantin. Kommer det till och med bli bättre än så?
Jag hoppas att det blir att vi ska kunna erbjuda snabbare tid än 3 månader. Ja, absolut.
Du hörde Åsa Gidell, enhetschef vuxenenheten. Tidigare också Annette Wide, synpedagog på Syncentralen. Inslag 2. Nytt pilotprojekt med AI-syntolkning på bio.
Vi hör ljud från filmen Left-Handed Girl. Ett taiwanesiskt drama som just nu går på bio. Den är en del av ett pilotprojekt som just nu genomförs med stöd av Svenska Filminstitutet. Den är syntolkad, men det som är speciellt med just den här syntolkningen är att det inte är en människa som berättar vad som händer i filmen, utan en syntetisk röst gjord med AI. Vi ska höra lite hur den rösten låter, och det här är från filmens introduktion.
Här får vi följa 40-åriga Xu Fen som flyttar tillbaka till sin hemstad efter en separation tillsammans med sina döttrar Yi An, 19 år, och Yi Jing, 5 år.
Filmen är en av 2 biotitlar. En som går på bio nu och en som har premiär i slutet av maj, som syntolkas på det här nya sättet. Vi ringde upp Thomas Johansson, handläggare på Svenska Filminstitutet, som berättar om varför SFI nu gett stöd för syntolkning med syntetisk röst.
Vi är ju stödgivare för stöd till syntolkning av film. Och vi har blev kontaktade av en person som jobbar i det som man kan kalla för postproduktionsbranschen, som jobbar bland annat med dubbning och textning och översättning och så. Och han hörde av sig till oss och frågade om vi var intresserade av att stötta ett pilotprojekt för inspelad syntolkning, där det då, till skillnad mot andra projekt då, har varit en AI-röst som gör själva inläsningen. Allt annat görs som vanligt av en människa, alltså manuskrivning och en massa så här tekniska grejer och uppladdning av ljudspår och annat så. Men just själva uppläsningen görs av en AI-röst.
I Sverige fungerar det så att det är distributörerna själva, alltså de som köper in och ser till att filmer går upp på bio, som själva ansöker om stöd från SFI för att producera ett syntolkningsspår som går att lyssna på via 3 olika appar. MovieTalk och VoiceVision är de stora som Svenska Filminstitutet har hand om. Och så finns också appen Greta, där det ofta är mer internationella titlar som syntolkas. Men varför väljer då Filminstitutet att stödja det här försöket med syntetisk uppläsning?
Alltså rent krasst så handlar det ju om att det är lite billigare per projekt att låta en AI-röst göra uppläsningen mot att låta en människa göra det. Så att det skulle kunna handla om att då skulle det gå åt lite mindre stödpengar per projekt och vi skulle kunna stötta fler filmer. Det är egentligen det som är den potentiella vinsten. Sådär. Och vi jobbar ju själva med en begränsad stödbudget som i princip går åt varje år. Det skulle ju kunna betyda då att några fler filmer skulle kunna förses med syntolkning varje år. Det är egentligen det som är, det skulle jag säga att det är vår drivkraft in i det här.
I det här projektet, som Thomas understryker är ett tidigt test på liten skala, så har SFI ingen egen referensgrupp. Utan Thomas har kontaktat personer på Unga med synnedsättning och Synskadades riksförbund och bett dem gå ut till sina medlemmar för att få feedback.
Det är inte enormt vetenskapligt eller så här, utan man kan nog mer se det som, det är framförallt det som vi vill veta är ju om man som tittare och lyssnare upplever en stor skillnad på att lyssna på den här AI-rösten jämfört med att lyssna på en vanlig syntolkad inläsning. Så idén är väl kanske då att man också, att det är de som då testar det här är säkert de som redan använder syntolkning av film och har lite att jämföra med. Så att det är verkligen inte mer vetenskapligt än så från vår sida i det här läget. Men vi tyckte ändå att det var intressant när det då kom ett sånt här initiativ att testa det. Vi vill ju absolut inte som stödgivare att någon ska göra avkall på den tekniska kvaliteten eller på lyssnarens och tittarens upplevelse, utan de, för att man ska kunna gå vidare och till exempel stötta fler sådana här projekt, så måste liksom upplevelsen vara i samma nivå som om man lyssnar på en mänsklig inläsning.
Och den som kontaktats på SRF och i allmänhet är ansvarig för syntolkningsfrågor är Belmina Kotza. Hon har själv inte hunnit gå på den här filmen som nu går på bio med syntetisk syntolkning, utan bara lyssnat på introt.
Min främsta invändning är egentligen att man kanske inte får med hela bilden när det inte är en människa som läser upp syntolkningen, för att man betonar ju omedvetet rätt och lägger sig på en nivå så att som passar själva scenen.
Just när man anpassar sig, är en dramatisk scen, så kommer man automatiskt läsa mer dramatiskt, medan det är svårare att få en syntetisk röst blir monoton, antar jag.
Ja, och det kanske funkar för filmen ska ju tala för sig. Så det kanske skulle funka med en film på svenska eller en film på engelska. Men den filmen som är ute på bio nu är inte på engelska, vad jag förstår. Alltså då blir det väldigt problematiskt, tror jag, att hänga med i vad förväntas jag känna i den här scenen. Jag tror inte riktigt man får en optimal filmupplevelse.
Belmina Kotza berättar att SRF inte gått ut brett bland medlemmar för att försöka få in feedback. Och att det mycket beror på att det är väldigt smala filmer som har valts ut till det här projektet. Men hon tror att syntetisk uppläsning skulle kunna vara en del av utbudet framåt.
Fortfarande tror jag man behöver göra en avvägning i vilka filmer fungerar det här för. Man behöver tänka till här, så att det blir filmer där du ändå kan uppfatta ganska mycket på egen hand. Jag har svårt att se att du kan det med en film där huvudspråket är mandarin.
Har det också att göra med typ av film? Alltså jag tänker en film som är väldigt visuell eller dialogdriven eller så vidare.
Alltså en dialogdriven film kan du ändå tillgodogöra dig på ganska mycket på egen hand med lite syntolkningsstöd, så att säga. Medan en visuell film kräver också mer av uppläsaren. Alltså jag ser ju självklart också fördelarna med det här. Men jag skulle vilja att man tänker till mer. Och SRF hade gärna varit med lite tidigare, för då hade de fått de här tankarna kring lämpligheten i just den här typen av film. Där du redan missar en hel del på grund av att språket bara, att det bara blir uppläst textremsa.
Thomas Johansson på SFI säger att just språket som talas i filmerna inte varit en faktor i valet av titlar den här gången. Att den första filmen var på mandarin var helt enkelt för att det var just den filmen som föreslogs för SFI.
Vi tyckte att det var viktigt att det var filmer som kanske inte liksom har en jättepublik och så här, utan snarast alltså man kan testa att smyga ut det lite. Så att, ja, men låt säga att kvaliteten blir mycket sämre än vad man har hoppats. Då vill man ju inte att det här ska liksom hänga kvar och liksom störa en filmupplevelse för en film där så många är intresserade av. Så tanken var just att välja filmer med som är lite mer, vad ska man säga, independent filmer som har en lite mer begränsad publik. Just för att att de är då lämpliga att ha som testfilmer då.
Exakt hur utvärderingen av det här projektet kommer att se ut är inte riktigt klart än. Men även om det skulle slå väl ut, så är det en lång väg kvar innan det blir vanligt med AI-röster i syntolkningsapparna.
Att man liksom ska rulla ut det i större skala, ja, då behövs det förmodligen någonting lite mer organiserat. För det är ju, vi vill verkligen inte göra avkall på tittarens och lyssnarens upplevelser. Det är ju ingenting som säger att det här, än så länge i alla fall, blir verklighet i stor skala. Utan det är ju ett tidigt test.
Belmina Kotsa på SRF säger att syntolkningarna bara är en av frågorna som de arbetar med för att göra biobesöken mer tillgängliga.
Det räcker inte att en film är syntolkad. Då är inte hela tillgänglighetsaspekten löst bara för att en film finns syntolkad, utan en person behöver ta sig till bion, behöver komma in, hittas rätt plats, och sådana saker behöver vi ha dialog med till exempel Filmstaden.
Vad finns det för något man skulle kunna förbättra i den hela bioupplevelsen?
Ja, men att kunna ringa till exempel till sin lokala bio och säga att jag tänkte komma. Kan ni hjälpa mig dels att köpa biljetten, för det kan vara krångligt. Och dels möta upp någonstans till exempel.
Sist hörde du Belmina Kotsa, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Filmerna som ingår i SFIs försök med syntetisk syntolkningsröst är alltså Left-Handed Girl, nu på bio, och The Thing with Feathers, som har premiär den 29 maj. Om du går på någon av de här filmerna och använder syntolkningsspåret så vill SRF gärna ha in feedback på upplevelsen, som sen kommer att skickas vidare till Filminstitutet. Maila in dina åsikter på digital@srf.nu. Inslag 3.
Telegram. Vi börjar med att berätta om en fjärrkontroll för hundar. Den heter Dogosophy Button och är en 10 cm blå plastknapp som man kan fästa på till exempel en vägg och som trådlöst kan kopplas till saker i ett smart hem, som till exempel lampor. Lär man till exempel då en ledarhund kommandot att trycka på knappen antingen med en nos eller tass, ja, då tänds lamporna i till exempel vardagsrummet. Man kan ha flera knappar så att hunden kan styra andra apparater i ens hem. Det är brittiska forskare på Animal Computer Interaction Laboratory, som är en del av Open University i Storbritannien, som har utvecklat det här. Och de här knapparna finns på onlinehandel. Äldre kan tänka sig att dra ner på sina mediciner, men bara om en läkare föreslår det. Det här enligt en svensk studie i Scandinavian Journal of Primary Healthcare. Där har man tittat på patienter över 65 år som tar minst 5 olika preparat. Och den främsta drivkraften för att vilja sluta, det är biverkningar. Det är cirka 7 av 10 som skulle vara intresserade av att sluta eller trappa ner med läkemedel om vården föreslår det. Men väldigt få skulle ta ett eget initiativ till det. Bland de patienter som faktiskt ville sluta med ett läkemedel så var det diabetesläkemedel som nämndes främst. Och det här skiljer sig från internationella studier där det är hjärt- och kärlläkemedel som det ofta är som patienterna önskar sluta med. Men de flesta är ändå nöjda med sin medicinering. Vi avslutar med att Hans Lövdal, som har en synnedsättning, har tilldelats Lions Bragdlejon 2026. Han tävlar i och har vunnit flera medaljer i OCR, Obstacle Course Racing, som är hinderbana. 2025 så tog han 3 VM-guld, 1 VM-silver och 2 EM-guld. Lions Bragdlejon delas ut av Lions Sverige i samarbete med Svenska Parasportförbundet och Paralympiska kommittén. Och priset går varje år till en kvinnlig och en manlig idrottare med funktionsnedsättning som båda nått internationella toppresultat och varit föredöme för andra. Prissumman är 20 000 kronor. Och så här står det i en del av juryns motivering. Citat. Efter att på bara 2 veckor ha gått från seende till att drabbats av en allvarlig synnedsättning valde Hans Lövdal att vända en livsomvälvande kris till en extraordinär idrottssatsning. Slut citat. Det var också slutet på telegrammen. Inslag 4. En historisk syntolkad tur i Gamla stan.
Ja, då ska vi se. Jag knackar här. Ja. Det här är en staty. Jag står vid Järntorget i Gamla stan och härifrån kan man komma till diverse intressanta skrymslen. Vi ska snart bege oss iväg till ett sånt, men först så tittar vi lite här. Vi står här vid den här statyn. Statyn föreställer Evert Taube. Han är ungefär 160 cm hög och på sig har han en kavaj och ovanpå det en ytterrock. Jag känner ner här på den. Ja då, ner. Till en bit nedanför knäna här och han bär vida byxor och skor. Och på huvudet här uppe en basker och ovanför näsan glasögon och han lyfter ena handen. Ungefär som om han skulle skjuta upp glasögonen i pannan. Det är som om han ville se bättre på håll. I den andra handen här har han ett notblad. Och om man tittar riktigt noga här eller känner med fingret så här så ser man att det är noter till visan Nocturne. Gamla stan är en ö. Och tidigare hette den staden mellan broarna, just för att det var en stad som låg mellan broar. Och om man tänker sig att man ser Gamla stan uppifrån så kan man likna den vid en citron i genomskärning. Det finns två ändar och Järntorget där jag nu står är beläget i den ena av de två av citronens spetsar, den södra delen. Och härifrån strålar två gator ut, åt väster till vänster här, Väster Långgatan, och till höger, Öster Långgatan. De här gatorna löpte tidigare längs kanterna av Gamla stan. De låg tidigare på insidan av den mur som fanns här på 12, 13 och 1400-talet. Idag finns det så gott som ingenting kvar av muren i dager. Statyn här är gjord av 1900-tals konstnären Carl Göte Bejemark. Den folkkära trubaduren spanar. Efter vad? Jo, en taxi. Det är nämligen så att 50 meter in på Öster Långgatan ligger restaurang Gyldene Freden. Det är en anrik restaurang där bland annat Bellman brukade sitta och också Evert Taube. Efter sina besök gick trubaduren ut, beställde en taxi, väntade och ställde sig att spana. Vi går bort till restaurang Gyldene Freden och tittar lite.
Nå, skruva fiolen, hej spelman, skynda dig. Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig du på stolen och stryk din silversträng.
Knacka på här lite. Knack, knack.
Ta i dörren.
Nej, ingen är där. Därför att det är stängt nu. Den här restaurangen, Gyldene Freden i gammal, den öppnades på 1720-talet. I början av 1900-talet donerade dalakonstnären Anders Zorn restaurangen till Svenska Akademin, som fortfarande äger den.
Nymfernas skara, är du omistlig man? Du bot vill och kan, mer än någon ann, de unga hjärtan binda.
Att dinera på 1700-talet, när Gyldene Freden inrättades, var till delar en konst. Det finns nedtecknade etikettsregler för bordsskick på den här tiden. Den artige gästen ska inte äta med fingrarna, tala med munnen full av mat, stoppa kniven i munnen, smacka och surpla, suga på till exempel kycklingben eller slicka tallriken med brödet, snyta sig i bordsduken, luta sig tillbaka på stolen utan sitta rak i ryggen och inte äta som en varg.
Och ha sin flicka i vad Sankt Fridman lär.
Järntorget. Ja, det heter så, därför att det under 1600- och 1700-talet var plats för utskeppning av järn. Mitt på torget finns en brunn, en gammal järnbrunn, ungefär 2,5 meter hög. Den har aldrig varit en fungerande brunn utan är ett konstverk som ställdes hit på 1800-talet. Vi tittar oss runt omkring. Torget är kantat av hus. De är 4 våningar höga och delvis utsmyckade med utsirningar runt till exempel fönsterkarmar och dörrar. Husen är från 1600, 1700 och 1800-talet. Färgen på husen är på så gott som alla hus gul. Bara ett hus har en mörk röd färg. Det gula är inte av en slump. Under medeltiden på 1200, 1300, 1400 och också 1500-talet var de flesta hus här oputsade eller färgade av sitt tegel. Under senmedeltiden, 1570 och en bit in på 1600-talet, började invånarna måla fasaderna röda direkt på teglet. Under 1600-talets senare del blev det modernt med gråa fasader och så under 1700-talet blev det gult. Det var upplysningens och ljusets tid. 1763 skrevs det till och med in i stadens byggnadsordning att alla byggnader i staden skulle vara gula. Idén med den gula färgen var att efterlikna sandsten och också att få en ljusare stad med en behaglig och lätt karaktär i tidens anda. Mitt emot, på andra sidan Järntorget, där Västerlånggatan tar sin början, ligger en av samtidens utskänkningsställe, Burger King. Då ska vi se, jag går in på Burger King här och kikar lite. Här var det inte så mycket folk, men jo, några stycken faktiskt. Det här är ett slags självbeställarställe, ser man. Det finns automater här där man beställer. Det är en massa bilder på det som man kan beställa. Hamburgare, dryck, pommes frites och allt möjligt. Och sen är det 2 kassor där man går och betalar. Och här kan man få, här köper man Coca-Cola. Det gör man genom att trycka muggen mot behållare. Snabbmat. Ja, den första snabbmaten i Stockholm, den serverades vid världsutställningen i stan 1897. Då såldes Stockholms första varmkorv. En korv med vante, tack, kunde det heta. Det var nämligen så att korven serverades tillsammans med en handske. En vit bomullshandske. Man fick en korv och en handske och så kunde man ta i korven utan att bränna sig. Efteråt lämnade man helt enkelt tillbaka handskarna till försäljaren. Men många handskar försvann. Det var dyrt att köpa och de som man fick här tillsammans med korven var fina. Så korvförsäljarna beslöt att sluta med handskarna och man började baka bröd. Och så var korv med bröd lanserat i Stockholm. Det är fullt liv här i Gamla stan nu. Här har vi en man som står och spolar gatan här. Vi hör vattenspolar. Och här, nästan mitt emot Burger King, mellan en restaurang som heter Mårten Trotsig och ett glassställe som heter Ice Cream Café Järntorget, Waffle Bar. Här finns det en öppning. Jag går fram till den nu. Det är en port i trä. Ja, man känner här. Och den här porten leder in till Mårten Trotsigs gränd. Nu går jag in i gränden här. Oh, det är faktiskt nästan lite kallt och ganska mörkt också. Mårten Trotsigs gränd har fått sitt namn efter en av de många tyskar som bodde i Stockholm under 1500-, 1600- och 1700-talet. Tyskarna kom hit och handlade bland annat med järn. Tyskarna var inte de enda invånarna av utländsk nationalitet och språkgrupp som kom hit. I Stockholm förr bodde också danskar, nederländare och många finländare. Men Mårten Trotsig, han var en rik handelsman, han handlade med järn. Tragiskt nog blev han mördad under en handelsresa i Bergslagen och hans hustru tog då över. Men han köpte fastigheterna på båda sidor här om det som idag är Mårten Trotsigs gränd. Och jag står här nu med näsan uppåt, framför mig trappsteg och på båda sidor husfasader. Jag rör mig sakta framåt. Fasaderna är gulmålade. Och det kommer folk här hela tiden. Det här är ju väldigt intressant exotiskt för turister att se. Nu lär de sig svenska här bak. Den franska gruppen tar sig förbi mig i den smala passagen.
Tusen tack.
Varsågod. Och vi rör oss sakta upp här nu för Mårten Trotsigs gränd. Det blir smalare och smalare kan jag säga. Nu kommer trappstegen här. Nu är det så att jag definitivt kan känna båda väggar när jag sträcker ut mina händer. Men det smalnar, smalnar, smalnar. Och frågan är om jag inte just nu står vid det allra smalaste stället. Jag tror det. Nu är det så att jag har med mig en tumstock här, så nu ska jag ta fram den ur väskan. Så, nu fäller jag upp den. Nu går jag med den här. Och här är jag ganska säker på att här är det allra smalaste stället. Sätter vi kanten här. Och jag har fällt ut tumstocken till 100. Och då så ser jag att om jag drar bort, att jag får liksom vinkla tumstocken lite grann. Och då blir det område som är kvar 90 cm. Så 90 cm är Mårten Trotsigs gränd på sitt allra smalaste ställe. När man står här i den smala gränden kan man tänka på livet förr. Under medeltiden var Stockholm en trång och rörig stad. Människor vakade över varandra, på gott och på ont kanske. Det var tvister. Man riskerade att få grannens sopor i huvudet. Den som var otrogen kunde räkna med att grannen genast fick reda på det. Och en stackars tjänstekvinnas slarv med elden kunde leda till att ett helt kvarter brann ner. Brandfaran var konstant stor. Och Stockholm var en fysisk stad. Människor inte bara skuffades och buffades utan tog i varandra och till och med tillgrep handgemäng. Brott begicks. Domarna och rätten som dömde brottmål hade fullt upp. Det berodde dock inte bara på att många brott begicks. Människor var också pigga på att anmäla. Vid en tidpunkt utfärdade myndigheterna en order. Var och en får som mest anmäla 3 brott om dagen. Rättsväsendet hinner inte med. Jag går nu trappstegen upp här. Och precis här i ena ändan, eller man kan säga andra ändan uppe vid Prästgatan, finns det en grind. Den är uppställd nu så den går inte att låsa, men det är en järngrind. Jag känner här en galler. Jag går igenom den och kommer upp på Prästgatan. Nämligen Prästgatan 78. På den gula fasaden här på det här huset så finns det en stor, man kan säga, plakett som föreställer en konstnär som sitter med sin pensel och sitt stativ. Han har en lång rock, en liten mustasch och litet skägg. Det är Carl Larsson. Därför att inne i det här huset på Prästgatan föddes konstnären Carl Larsson. Det var den 28 maj 1853. Han bodde sina första år här för att sen fortsätta sin livsbana på annat håll. Det är verkligen väldigt mycket historia som ryms på varenda liten kvadratmeter här i Gamla stan. Om man fortsätter Prästgatan fram och viker av lite så kommer man till Stortorget och sen till Storkyrkan och så småningom till slottet. Och går man 100 meter bakåt, ner för backen, då ser man Evert Taube som står där och spanar efter sin taxi.
Det här var ett reportage av reportern och Stockholmsguiden Sofie Heine och sändes första gången 2023. Inslag 5, annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Nytt nummer kommer nästa vecka och det blir onsdagen den 27 maj. Och här kommer veckans annonser. AKG, yrkesintroduktion. ASK, alla sinnens konst, skulpturvandring. DBFK, information, säsongsavslutningar, aktiviteter. DBFK, strandpromenad längs Mälaren. Prova på paracykling. SRF Botkyrka Salem, midsommarlunch. SRF Norrort, medlemsträff. SRF Norrort, sill lunch. SRF Solna Sundbyberg, guidad tur på Kinas slott. SRF Stockholm Gotland och DBFK, familjeträff i Orhem. SRF Stockholm Gotland och Nacka kommun, synträffar. SRF Stockholm Gotland, guidad vandring i Tyresö slottspark. SRF Stockholm Gotland, lunch på Almåsa. Och sist, för SRF Stockholm Gotland, punktskriftskonst. SRF Stockholm stad, torsdagsträff. Och sista annonsen för veckan är SRF Stockholm stad, vandring i Nobels fotspår.
Sverige! Har du en sinnedsättning? Är inskriven hos Arbetsförmedlingen och behöver kompetens och stöd i din framtida karriär? För dig finns vi här. Yrkesintroduktion med garanterad sin kompetens. Välkommen till Akkordé!
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta din närmaste handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om insatsen Yrkesintroduktion för personer med synnedsättning. Ni kan även ta kontakt med oss direkt för frågor och information på 076 340
2380. Välkommen till Akkordé!
Föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till en tillgänglig skulpturvandring i Årsta. Guide är Sofie Heine som är auktoriserad Stockholmsguide och också Årstabo. Tiden är 11 juni klockan 17.00 till 18.30. Ledsagare finns på plats från 16.40. Mötesplats vid Apotek Kronan, Hjälmarsvägen 26. Närmaste busshållplats är Årstatorg och närmaste tvärbanestation är Vallatorg. Säg till vid anmälan om du vill bli mött vid någon av de stationerna. Turen startar inne på Årstatorg vid skulpturen Gycklarna av Bror Marklund och fortsätter sedan i lugn takt med stopp vid olika konstverk i närområdet. Till exempel Årsta Zoo av Thomas Karlsson och Årsta Frun och trådbussen av Hans Pettersson. Deltagaravgiften är 50 kronor som betalas in på föreningens bankgiro. Numret får du när du har anmält dig. Ledsagare och stödmedlemmar går med utan avgift. Anmälan görs senast den 3 juni till föreningens mail allasinnen.sthlm@gmail.com. Här kan du också ställa frågor. Men du kan också ringa till Anne Måndotter på telefon 070 716 9895. Välkomna, önskar styrelsen för Alla sinnens konst.
Säsongsavslutningar för aktiviteterna i Bäckis med DBFK. Träningarna på tisdagarna i Bäckis slutar för våren den 26 maj. Söndagssimningen slutar den 31 maj. Showdown-träningen på Sandsborgsvägen 52 slutar den 28 maj, hälsar DBFK. Strandpromenad längs Mälaren från Sätra till Café Lyran med DBFK den 23 maj. Följ med på en promenad längs Mälaren. Vi börjar vid tunnelbanan i Sätra. Går genom Sätraskogens naturreservat. Strandpromenaden längs Mälaren och bland annat Sätrabadet. Och målet är det vackert belägna Café Lyran. Sträckan dit är cirka 6,5 kilometer i lättgången terräng. När vi fikat färdigt går vi vidare till Bredängs T-bana där promenaden avslutas. Från Lyran är det cirka 1 kilometer dit. Samling klockan 10.30 vid Sätra T-bana. Adressen är Torvsätravägen 18-20. Total tid 3-4 timmar. Anmälan senast 21 maj på www.dbfk.se eller till Anna Nilsson Salberg 073-102-5480. Säg till om du behöver ledsagare. Ingen avgift för promenaden. Men du köper själv det du vill ha på Café Lyran. Nu hoppas vi på ett vackert väder. Välkomna, hälsar Anna och Örjan.
Paracykling. Vill du känna friheten av att susa fram på cykel? Röra på dig utomhus och känna vinden mot huden. Då har du möjlighet att tandemcykla med Smack, Sigtuna Märsta Arlanda cykelklubb. Du är välkommen både som nybörjare som vill prova på eller om du vill cykla regelbundet. Var? Tre Rosors väg 112, 195-95 Rosersberg. När? Varannan tisdag klockan 19. Nästa tillfälle är den 26 maj. Hur? Kom och träna med din egen cykel eller låna handcykel, trike, racer eller tandem. Tandemcyklister som inte har en egen pilot anmäler intresse i god tid till paracykel@scf.se. SCF som i Svenska Cykelförbundet. Har du frågor kan du mejla samma adress, paracykel@scf.se.
Vi avslutar vårens medlemslunchar med sill och potatis så här i midsommartider. Kakan byter vi ut mot tårta som serveras med kaffe eller te. Om det är fint väder sitter vi ute. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Deltagande antalet är begränsat så det är först i klan som gäller. För gärna med en vän eller anhörig. Tid. Söndagen den 14 juni klockan 13.00 till och med 15.00. Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, grind B. Pris 50 kronor. Kontant eller swish till 076-850-2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 10 juni till Urban Eriksson på mobilnummer 076-850-2972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com där Anneli stavas utan e på slutet och amrv är initialerna till Anna Maria Rosväg. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Ludkyrkasalen.
SRF Norrort vill välkomna dig till sin medlemsträff den 1 juni mellan 13 till 15 på Lyktgränd 4 i Täby. Det ska vara skivor till kaffe och traditionsenligt så serveras det kaffe med tårta som alltid på sommaravslutningen. Anmäl dig senast 29 maj till Eva Porserud på telefon 076-109-5376 eller på e-post eva.porserud@gmail.com. Välkomna!
SRF Norrtälje bjuder in till föreningens årliga sillunch på Havspiren den 30 maj klockan 13 till 15.30. Platsen är alltså restaurang Havspiren, Bastugatan 10 i Norrtälje. Priset är 325 kronor per person och då ingår silltallrik, en tallrik med varm mat, kaffe och en kaka. Anmäl dig till Åsa Granberg på telefonnummer 070 648 21 38 eller till Vivianne Emanuelsson 070 636 08 66. Berätta också om du har specialkost eller allergier. Väl mött!
Sista anmälningsdag är 23 maj.
Till alla med synnedsättning i SRF Sonasundberg, andra medlemmar inom SRF är välkomna i mån av plats. Välkomna onsdagen den 3 juni klockan 13.00. Då har vi en guidad tur på Kinas slott i Drottningholm. Var och en tar sig till Drottningholm på eget sätt. Färdtjänstadress är Kinas slott nummer 1, slottet Drottningholm. Kinas slott är beläget i Drottningholms slottspark och är ett unikt lustslott byggt på 1700-talet som en gåva till drottning Lovisa Ulrika. Slottet är idag ett av UNESCOs världsarv. Guiden möter oss i vestibulen på Kinas slott. Efter guidningen som tar cirka 45 minuter bjuder föreningen på kaffe i slottscaféet. Guidningen tillåter max 30 personer. Anmälan gör du till margareta.hall.assarsson@telia.com. Margareta stavas med TH. Och senast den 29 maj vill vi ha den anmälan, men gärna tidigare. Välkomna!
Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland i samarbete med föreningen DBFK. Söndagen den 31 maj blir det tipspromenad och korvgrillning i härliga Orhem. Träffen vänder sig särskilt till familjer med synskadade föräldrar, men alla är varmt välkomna. Vi grillar korv tillsammans, tar fram roliga leksaker och man kan gå en klurig tipspromenad för stora och små. Stugan är öppen varje söndag mellan klockan 10.30 och 14.00 och det är dessa öppettider som gäller även denna söndag. Kommer du med färdtjänst så är adressen Orhems skogsväg 31. Har du inte tillgång till färdtjänst, då får du gärna ta bussen tillsammans med oss från SRF Stockholm-Gotland. Vi tar buss 180 från Skarpnäck och vi åker till ändhållplatsen Orhem. Bussen går från Skarpnäck klockan 09.58 och tar ungefär 20 minuter. Observera att det är viktigt att du kommer i tid, för nästa buss går inte förrän om en timme. Vi lämnar Orhemstugan när den stänger för dagen klockan 14.00 och vi tar då en gemensam buss tillbaka till Skarpnäck där tunnelbaneanslutning finns. Medlemmar hos SRF Stockholm-Gotland som anmäler sig till oss betalar ingen avgift. Då ingår korv, kaffe, te, saft. Men ta gärna med en egen liten matsäck också om du vill. Avgiften är annars den stugavgift som DBFK tar ut. Och det är 60 kronor för vuxna. Orhemsstugan består av ett större rum med öppen spis. Och vi har möjlighet att vara inomhus om vädret skulle vara dåligt. Annars så ligger stugan naturskönt nere vid sjön Flaten och i Flatens naturreservat. Orhemsstugan ägs av föreningen DBFK som är en aktivitetsförening för personer med synnedsättning. Sista anmälningsdag är måndagen den 25 maj. Glöm inte att tala om hur många personer ni är i sällskapet och glöm inte att tala om du istället vill ha vegetarisk korv. Anmälan gör du till anmalan@srfstockholmgotland.se eller till telefon 08 462 45 30. Har du frågor kan du även kontakta Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08 eller på mejladress kristina.ljung@srfstockholmgotland. Kristina stavas med bokstaven K och efternamnet Ljung med LJ. I stugan finns det tillgång till dricksvatten och det finns även tillgång till en enklare toalett. Varmt välkomna!
SRF Stockholm, Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi träffas på torsdagar mellan klockan 14 och 15.30. och nästa tillfälle är den 21 maj. Vi ses på Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör, på telefonnummer 070 431 84 83. Du kan också skicka ett mejl på frida.ambros@nacka.se. Välkommen!
Guidad vandring i Slottsparken 21 maj klockan 11-14. Syntolkad guidning i 2 timmar i Tyresö slottspark. Vi avslutar med en lunch på Café Notholmen för de som önskar. Anmälan senast den 20 maj till Kristina Sönnergren på telefon 0707 367696 0707 367696. Alla intresserade är varmt välkomna. Lunch och rundvisning på Almåsa Havshotell 29 maj klockan 11.30 till 14.00. Vi träffas på Almåsa Havshotell och börjar med en lunch 11.30 med det efterföljande rundvisning. Lunch kostar 120 kronor för medlemmar i SRF och 220 för icke-medlemmar. Almåsa Havshotell är tillgänglig anpassad för personer med synnedsättning och ligger vackert vid Horsfjärden. Anmälan senast 25 maj till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 36 76 96 0707 36 76 96. Maxantal 30 personer. Medlemmar i Nynäshamn, Tyresö och Haninge har förtur. Varmt välkomna!
Punktskriftskonst på Hornstulls bibliotek. Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, SKKF, ställer ut sitt taktila konstverk Punktskriften 200 år på Hornstulls bibliotek 5-28 maj 2026. Innanför entrédörrarna på biblioteket kommer personal finnas tillgänglig och vara extra uppmärksamma under hela utställningstiden för att ledsaga och vägleda synskadade besökare. Och i samband med utställningen så kommer det hållas en workshop den 19 maj klockan 16-17.30 i bibliotekets ateljé. Då ska det pysslas och skapas med punktskriftstema tillsammans med SKKF och SRF Stockholm Gotland. Ingen föranmälan krävs. Adressen till biblioteket är Hornsbruksgatan 25 och telefonnumret till bibliotekets kundtjänst är 08 508 308 60. Välkomna, hälsar SKKF och SRF Stockholm Gotland.
SRF Stockholm stad, torsdagscafé den 21 maj. Välkommen till ett extra långt torsdagscafé. Våra hantverkscirklar, korgflätning, stickning och sömnad visar upp och presenterar sina alster. Du har också möjlighet att titta och känna på hantverken. Den här gången bjuder vi på fika och en särskild inbjudan har gått ut till våra nya medlemmar. Men alla är förstås hjärtligt välkomna. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 17. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Vandring i Alfred Nobels fotspår. Nu är våren äntligen här. Aktivitetsgruppen i SRF Stockholms stad välkomnar dig att följa med på en guidad vandring i Vinterviken, Gröndal. Där du kommer att få uppleva vacker natur och samtidigt få lära dig mer om Alfred Nobels dynamitfabrik från 1891. Vandringen leds av Sofie Heine, auktoriserad Stockholmsguide med vana av att hålla guidade visningar för personer med synnedsättning. Efter guidningen går de som vill och fika tillsammans. Du betalar själv ditt fika. När? Söndag 7 juni. Tid? Vi samlas 12.45 och guidningen tar 2 timmar och börjar klockan 13.00 och avslutas 15.00. Adress. Vandringen börjar vid kaféet en bit in i området. Enklast är att boka färdtjänst till Vinterviksvägen 60. Du kan också gå från Aspuddens tunnelbanestation. Men kom ihåg att det är cirka 2 kilometer att gå från tunnelbanan. Deltagaravgift 100 kronor som betalas på plats. Medföljande ledsagare går gratis. Anmälan senast 3 juni till kansliet på telefon 08 452 2200. E-post anmalan@srfstockholm.se. Meddela om du behöver ledsagning. Vi ses. Aktivitetsgruppen.
Redaktionsruta. Läns och Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13, 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.